بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم بكم رضا بحول الله وبعونه أطلع سفروان لنا مكفينا بوك الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات دم اتوالدا وسكتنا يفق från Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala. Och vi har tidigare läst från denna bok lite grann om bönen. Men vi kommer idag börja läsa lite grann från kapitlet om fastan. Och som sagt var, den här boken är en förkortning av Sheikh ibn Baz rahimahullahs fatawa. Hans fatawa är mer än 20 volymer. Och man har här förkortat det som är relaterat till al-ibadat, till själva dyrkan, till lite kortare än slutsatsen av hans fatawas. Vad är Sheikh bin Baz åsikter i dessa frågor? Så vi kommer inshallah läsa från denna bok. Och vi kommer att läsa utvalda yani stycken från detta kapitel. Vi kommer inte läsa allting, för vissa saker repeteras och Sheikh kanske går in djupt på vissa frågor som kanske inte berör alla i Sverige speciellt mycket. Utan vi kanske nämner det lite snabbt och så går vi vidare. Bi'idhnillahi ta'ala. Så att vi täcker så mycket som möjligt. Ja. Och kan också vara värt att nämna här att Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, som alla ulema från Ahl Sunna wal Jama'a, baserar sina uttalanden och sina fatwa på Koran och Sunna, ijma och det som Salaf var på. Och det är självklart ingenting som han själv säger, utan varenda åsikt har han stöd för hos Salaf och Saleh. Och det kan hända att vi kommer nämna någon åsikt där vi kanske håller någon annan åsikt, och vi kommer att nämna då de lärda som har den åsikten. Bi'idhnillahi ta'ala. Ja. Så, Sheikhen säger kapitlet om fastan. Fastan är en gammal dyrkan som Allah föreskrev för dem som levde före oss, så som han föreskrev den för oss. Men vi vet inte om de var ålagda att fasta i Ramadan eller någon annan månad. Jag känner inte till något bevis i den här frågan. Allah har ju sagt i surat al-Baqara: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Troende, fastan har föreskrivits för er så som den föreskrevs för dem innan er, så att ni ska uppnå taqwa. Så Allah nämner denna aya att fastan är obligatorisk för oss så som den var obligatorisk för dem innan oss. Men var den obligatorisk i Ramadan eller var den obligatorisk någon annan månad? Allah har det. Så att vi ser att de innan oss fastade. Exakt hur de fastade och när de fastade, Allah hade. Men de fastade. Och här är en fejda som vi har gått igenom tidigare. Vi har ju gått igenom dessa verser, finns på hemsidan. Tafsir på verserna om fastan. Där nämner ulema att några nyttor med att Allah nämner att vi fastar så som de fastar. Och från nyttorna av det är att vi ska känna att om de kunde fasta så kan vi också fasta. Det är inte någonting Allah har gett till oss som de inte fick, så att vi känner att nej, det här kanske är svårt. Nej, de kunde fasta, då kan vi också fasta. Eller hur? Och inte bara det, att man också känner den här tävlingsandan. Att Ben Israel fastade, khalas, då ska vi också fasta, inshallah, bättre än dem. Eller hur? Ja. Och det är också ett bevis på att yani, profeternas sharia i grunden är en och samma. De alla bad, de alla fastade och så vidare. Sheikhen säger också att månaden av Ramadan är den bästa månaden under hela året. För att Allah valde ut denna månad att vara den månad där vi ska utföra islams fjärde pelare. Och Allah valde också ut denna månad att det är den månaden där vi står i bön. Alltså frivillig bön på natten. Så Ramadan är den bästa månaden på hela året. fyller den månaden där vi gör islams fjärde pelare och vi ber på natten. Och just dessa två är också de som nämndes i hadith Abi Huraira, att den som står i bön och den som fastar denna månad med iman och ihtisab kommer att få sina tidigare synder förlåtna. Så det är en väldigt välsignad månad. Sheikhen säger också: jag känner inte till någonting specifikt som man ska göra för att välkomna denna månad, förutom att muslimen ska välkomna denna månad med glädje och lycka och tacksamhet att Allah har låtit honom uppleva denna månad, att Allah har gett honom tawfiq att leva och vara från dem som tävlar i denna månad att göra goda gärningar. För att få uppleva denna månad är en ni'matun, ni'matun azimatun min Allah, en enorm ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför så brukade profeten sallallahu alaihi wasallam ge al-bushra, det vill säga det glada budskapet till sina sahaba att månaden Ramadan hade kommit in. Och han nämnde också dess dygder och vad Allah har förberett för de som fastar och de som står i denna månad, vilken enorm belöning de ska få. Så det är också rekommenderat att muslimen välkomnar denna månad med en uppriktig tauba. Muslimen ska också välkomna denna månad genom att göra en uppriktig tauba för sina tidigare synder. Sheikhen säger också att syftet med fastan är att lyda Allah subhanahu wa ta'ala och ta'zim hurumatihi, och att högakta hans regelverk, de saker han har förbjudit, att man håller sig borta från dem. Wa jihad an-nafs ala mukhalafat hawaha fi ta'ati mawlaha. Och också så fastar vi för att kriga mot våran nafs, yani ondskan inom oss själva, så att vi lyder våran skapare. Och att vi också tränar oss på att ha tålamod tålamod i att avhålla oss från de saker Allah har gjort haram. Och syftet med fastan är inte bara att låta bli att äta och dricka och resten av saker som bryter ens fasta. Och syftet med fastan är inte bara att vara hungrig och törstig, utan huvudsyftet är att då uppnå taqwa och att lyda Allah genom att hålla sig borta från det som Allah har förbjudit och göra det Allah har påbjudit. Och därför kan vi också lägga till här att vissa av Selef sa: den lättaste fastan är att avstå från mat och dryck. Eller hur? Den svåraste fastan är att avstå från haram. Att inte kolla på haram, inte lyssna på haram och inte göra saker som är haram. Och därför säger också sheikhen här att al-wajib al-sa'im al-hadar min kulli ma haram Allahu alayhi. Att det åligger den som fastar att vara på sin vakt och akta sig för allting som Allah har gjort haram. Och al-muhafadatu ala kulli ma awjaba Allahu alayhi. Och att slå vakt om allting som Allah har gjort obligatoriskt för honom. Och med hjälp av detta så hoppas man på att uppnå Allahs förlåtelse och frälsning från elden. Och att man ska få sin bön och fasta accepterad. Så vad är de orsaker som gör att ens fasta blir accepterad? Att man lyder Allah under fastan. Man håller sig borta från haram. Och då bi'idhnillahi blir man från de som blir förlåtna och får frälsningen och man blir räddad från elden. Man skonas från elden. Sheikhen säger också här att fastan har många nyttor och många enorma visheter. Och han kommer att nämna ett antal nyttor och visheter bakom fastan. Han säger: från fastans nyttor är att det renar våra nufus, våra själar. Och det renar och, vad kan man säga, uppfostrar eller utvecklar våra själar på ett positivt sätt. Renar våra själar från dålig karaktär och dåliga egenskaper som högmod, snålhet och liknande. Och det tränar också våra nufus till att få god karaktär, ärofull och nobla karaktärer såsom tålamod, överseende, generositet och att man strävar i att göra Allah nöjd och att komma nära honom. Så fastan renar ens själ. Det ska göra dig till en bättre människa och ta bort dina dåliga egenskaper. Han säger också att från fastans nyttor är att fastan får tjänaren att känna till sig själv. Att förstå sig på sina behov och sin svaghet inför Allah. Och hur otroligt fattig man är inför Allah. Fastan får dig att förstå dig på hur otroligt svag, bristfällig och fattig du är inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och det får dig också att bli påmind om den otroliga ni'man som Allah har gett till dig. Från fastans nyttor är också att den påminner oss om våra bröder och systrar som är i behov. De fattiga som är i nöd. Vilket också får dig att vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala och att söka hjälp med Allahs ni'ma till att hjälpa eller till att göra goda gärningar och att stötta sina bröder som är fattiga och att vara god mot dem. Yani fastan ödmjukar dig på ett sådant sätt att du förstår dig på behovet av de fattiga, hur de känner det, och du då kommer att hjälpa dem med den ni'man som Allah har gett till dig. Allah har gett dig ni'man, att han har gett dig pengar, han har gett dig hälsa, han har gett dig vissa saker som du kan dela med dig av. Och det här kanske man då kommer att förstå mera när man fastar. Han säger också att från fastans nyttor är att fastan är ett medel till att uppnå taqwa, Guds fruktan. Och taqwa är att lyda Allah och att lyda hans sändebud genom att göra det som han har beordrat och att lämna det som han har förbjudit. Och att vara upp, och taqwa är också att vara uppriktig till Allah och att älska Allah, längta efter Allah och frukta Allah. Så alla dessa saker uppnår man med fastan. Han säger också att från fastans dygder är att fastan yudayiqu majari ash-shaytan. Att fastan, vad kan man säga, drar åt dina ådror, alltså att de blir trångare. Alltså man, vad jag förstått, får lägre blodtryck. Heter det blodtryck eller? Heter det? Ja. Blodtryck när man fastar. Och det har ju nämnts i en sahih hadith att shaitan går runt i människan som blodet. Så när man har en stark blodcirkulation och så vidare, så har shaitan lättare att gå runt i människan och manipulera och göra viswas i människan. Men när man fastar så får shaitan svårare att göra detta. Och sen den sista nyttan han nämner med fastan är att fastan också har hälsosamma nyttor. Att det renar våran kropp från det smuts som har drabbat den. Och det ger kroppen hälsa och styrka. Och många läkare har nämnt detta. Och de använder också fastan som ett botemedel mot vissa sjukdomar. Mashallah. Och det här nämnde Sheikhen för mer än 20 år sedan. Idag har man ju ännu mer forskningar om hur otroligt nyttig fastan är för hälsan och människan. För kroppen och för även våra sinnen. Att det kan bromsa Alzheimer och vissa sjukdomar. Har det berättats, Jenny? Har man kommit fram till. Och till och med vissa säger att det kan ge ett längre liv. Och så vidare, Jenny. Många, många nyttor finns med att fasta. Och att det renar kroppen, nämner också läkarna. Att man får i sig så mycket smuts när man äter all denna mat, kemikalier och liknande saker. Rensas bort när man fastar. Så att det är otroligt nyttigt att fasta. Sen så talar Sheikhen här om med vad vet vi att Ramadan har börjat. Och hur vet vi att Ramadan har slutat? Och det är jättemånga fatawas. Flera sidor här. Jag kommer bara nämna lite kort. Eller jag kan fråga er. För att se om ni minns här. Hur vet vi att Ramadan börjar?
Det är sån här fullmåne.
Ja, du får rätt svår, men inte fullmåne.
Mm. Antingen när vi ser nymånen eller tre dagar av Shaaban. 30 dagar av Shaaban.
Kvällen till den 30 Shaaban. Okej? Okay? Den islamiska månaden är bara 29 eller 30 dagar. Taib. Månen kan bara vara, finnas i 29 eller 30 dagar. Så natten till den 30 Shaaban. Om man då ser nymånen födas, då vet man att Shaaban är slut och dagen efter är Ramadan. Taib. Det är första natten till Ramadan. Om man inte ser nymånen, natten till den 30 Shaaban, då så fullbordar man Shaaban. Och Ramadan blir automatiskt dagen efter. Taib. Så på dessa två sätt kan man då bekräfta att Ramadan har börjat. Genom att se nymånen. Eller genom att Shaaban blir 30 dagar. För Shaaban kan aldrig bli 31 dagar. Och det kan inte heller vara 28 dagar. Så att det är alltid så, det kanske ni märker varenda år, att Ramadan är onsdag eller torsdag. Den dagen eller den dagen, till exempel. Förstår ni? Så att det kan inte handla om 3 dagars, utan det kan handla om 2 dagar där Ramadan kan infalla. Och Sheikhen betonar också här och poängterar på att vi baserar oss inte på dessa matematiska uträkningar, astronomiska uträkningar. Han nämner att man kan använda dessa astronomiska uträkningar för att till exempel göra en kalender för att kunna planera en i landets, vad kan man säga, det som berör landet, lov och liknande saker. Inget fel med det. Men när det kommer till att bekräfta att Ramadan börjar eller Hajj och så vidare, då rättar vi oss efter att kolla på nymånen. För att profeten Muhammad al-Islam har sagt klart och tydligt: Somu li ru'yatihi, fasta då ni ser nymånen. Han sa inte fasta då ni har gjort en kalkylerat när nymånen ska börja, utan han sa fasta när ni har sett nymånen. Och han nämner också en annan fayda, och det är att islam är en religion som kan som alla människor kan följa och rätta sig efter. Och speciellt förr i tiden. Tänk dig att du bor på landet. Alhamdulillah, du ser nymånen, du fastar. Du ser inte nymånen, du fastar inte dagen efter, du fastar dagen efter det. Men hur ska du kunna sitta och räkna ut massa matematiska uträkningar och astronomiska uträkningar? Det här är någonting som endast ett fåtal människor kan på jorden. Och islam är inte för ett fåtal människor, islam är för alla människor. Och samma sak är det med bönetiden. Du behöver inte vara någon astronom för att veta när solen går ner eller går upp. Varje människa ska kunna kolla i horisonten och se att solen går upp, solen går ner. Eller hur? Eller solen slår i zenit och så vidare. Man lär sig kriterierna för bönetiderna. Så varenda människa kan be baserat på att kolla på solen. Taib. Så islam är en religion som passar alla. Så det är en bid'a att stödja sig på dessa astronomiska uträkningar. Och tyvärr, vissa muslimer försöker att tvinga på alla att göra det. Varenda år. Och det blir bara mer och mer varenda år. Ni kommer se år också. De kommer lägga upp på sin hemsida. Alla muslimer ska fasta torsdag och så vidare. Och de säger det är rent omöjligt att man ska se månen den här natten och så vidare. Månen kommer födas klockan bla 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 på minuten och så vidare. Det spelar ingen roll. Vi följer inte detta. Vi följer det som profeten Muhammad sa alaihi salatu wasalam. Somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Börja fasta då ni ser nymånen. Och sluta fasta då ni har sett den nya nymånen, alltså efter Ramadan. Nej. Sen så går Sheikhen vidare och talar om de som är ålagda att fasta och de som är ursäktade från att fasta. Och han nämner att varje muslim som är mukallaf måste fasta. Yani varje muslim som står till svars för det han gör. Alltså varje könsmogen muslim som är aqil, som har sitt förstånd, måste då fasta. Vare sig man eller kvinna. Och han nämner också att det är rekommenderat för barn som har blivit 7 år eller äldre att fasta, vare sig pojkar eller flickor. Och att föräldrarna ska uppmuntra dem till det på samma sätt som de uppmuntrar sina barn till att be när de är 7 år. Ja. Men sen kanske man kan, ja, i Sverige 20 timmar, barn som är 7 år, kanske blir det lite svårt, men de kanske kan i alla fall fasta en liten del av dagen. Ja. Sen så säger Sheikhen att den som är sjuk och har tappat hoppet på att bli frisk, yani den som är kroniskt sjuk, en sån här person ska mata en fattig för varje dag och behöver inte ta igen sin fasta, som den äldre, en person, en äldre man eller äldre kvinna. Och det är tillåtet att de betalar all soning i början på Ramadan, eller mitten på Ramadan, eller slutet på Ramadan. Vi har nämnt tidigare att sjukdomar delas in i 2 kategorier. De som är tillfälliga och de som är kroniska. En person kan vara sjuk någon vecka, någon dag, någon månad, något år eller flera år. Men det kommer gå över. Och en person kan vara kroniskt sjuk. Till exempel en person som har en grov diabetes. Eller en person som har en magsjukdom som typ inte går att bota. Den sitter i hela livet. Dessa personer som då är kroniskt sjuka behöver inte fasta. Okej? Och samma sak gäller också de som är gamla. Man eller kvinna som kanske är 70-80 år gammal och inte kan fasta. Dessa ska inte fasta. Utan de ska istället sona. De ska mata en fattig för varje dag som de inte har fastat. Mata en fattig för varje dag som de inte har fastat. Och Sheikhen nämner att man kan mata dessa fattiga i början på Ramadan, i mitten eller på slutet. Och han nämner också här efteråt i fetvan efter att det är tillåtet att ge all soning till en enda fattig. Ja, och han kommer nämna sen, jag kan ta den här, att man då, det är 1,5 kilo. 1,5 kilo spannmål som ska ges till de fattiga. Det kan vara ris, alltså okokt ris eller linser, couscous, bulgur, dadlar, russin. 1,5 kilo per dag. Så i Ramadan 29 dagar blir det gånger 29. Är det Ramadan 30 dagar blir det gånger 30. Så till exempel det blir ungefär 45 kilo ris som då ska ges till fattiga. Och man får inte ge pengar. Man får inte säga att 1,5 kilo ris kostar 20 kronor. Istället för att ge ris så ger jag 20 kronor till en fattig. Lä, det räknas inte. Du måste ge mat. Spannmål, eller du kan också ge en måltid. Alltså färdiglagad mat. Som Anas ibn Malik gjorde när han blev gammal. Och inte kunde fasta. Så i slutet på Ramadan bjöd han 30 fattiga på mat. Lunch eller middag. Mättade 30 fattiga. De fick äta sig mätta. Så antingen mätta dem eller att du ger dem 1,5 kilo spannmål per dag. Och man får då inte ge pengar. Men man får ju skicka pengar. Eftersom att vi i Sverige kanske inte har fattiga muslimer att hjälpa. Så får du ju skicka pengar till någon släkting eller någon person i ditt hemland. Eller hjälporganisation som tar hand om dessa saker. Som sen köper spannmål och ger till fattiga. Det är okej. Men då får man verkligen kolla att den här organisationen ger kafara, alltså soning. Och visst kommer ni göra det i år, eller? I år så kommer IBC också att kunna hjälpa till med detta. Man kan då sona genom att skicka till Sudan. Ganska billigt, va? 10 kronor, eller?
Nej, 25.
25, okej. 25 kronor per dag. Ja. Som de kommer då köpa mat och ge till dessa fattiga. Sen så tar Sheikhen upp ett annat viktigt ämne. Och det är kvinnan som är gravid eller kvinnan som ammar. Vilken kategori faller hon in under? Och sheikhen säger att om kvinnan som är gravid eller ammar finner det svårt att fasta, hon fruktar för sig själv eller sitt barn, så ska hon bryta fastan som en sjuk eller resande person. Men de måste ta igen sin fasta efter Ramadan. Och han säger att det här är den korrekta åsikten enligt många lärda. Och han nämner att vissa av Salaf sa att hon ska mata, alltså sona, och inte ta igen dessa dagar. Precis som en gammal person. Men den korrekta åsikten är att hon är som en sjuk eller resande. Ja. Och här är en av de åsikterna som, där det finns andra lärda. Som alla alem, bevisen verkar vara starkare. De lärda har olika åsikter i den här frågan. Kvinnan som är gravid eller ammar, vad ska hon göra för någonting? Och jag har lite uttalanden här. Många lärda liknar då kvinnan som är gravid eller ammar vid en person som då är resande eller sjuk. Och de ska ju ta igen fastan när de blir friska eller kommer hem. Men det finns inga konkreta bevis på detta faktiskt. Det finns inga konkreta bevis på att kvinnan som är gravid eller ammar och bryter fastan på grund av detta måste ta igen sin fasta. Utan det som nämns autentiskt från Abdullah ibn Abbas och Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma är att hon endast ska mata en fattig för varje dag som hon har brutit fastan. Och hon behöver inte ta igen sin fasta. Och det här är också åsikten av Sa'id ibn Jubayr och Al-Qasim ibn Muhammad och Ishaq ibn Rahoya. Och från dagens lärda är det också åsikten av Sheikh Al-Albani rahimahullah och Sheikh Hamad Al-Ansari. Vet ni vem Sheikh Hamad Al-Ansari är? Många har inte hört hans namn. Men han är sheikh till många av dagens shuyukh. Alltså han var Medinas största sheikh för 20-30 år sedan innan han dog rahimahullah ta'ala. Och han var en väldigt stor muhaddith, en väldigt stor alim i hadith. Nästan samma kaliber som Sheikh Albani. Men många vet inte om detta. Han var en väldigt, väldigt stor lärman som kom från Mali. Utvandrade till Medina. Mashallah. Rahimahullah ta'ala. Och idag är hans son också en av de lärda. Abdul Bari, eller Ansari. Som var vår lärare i Medina. Mashallah. Hafidhahullah. Ja. Och bara en färda för de som kan arabiska. Så finns det lektioner där Sheikh Hamad, det finns inte många lektioner, det finns typ 20 lektioner bara. Men där han berättar om sitt liv. Hur han utvandrade, hur han studerade i Mali, hur han kom till Medina. Hur han gick förbi de här kolonialmakterna i Sudan och så vidare. Hur han kom till Medina, det fanns ingen ström. Och, alltså, mycket, mycket intressant lektion att lyssna på när han berättar själv om sitt liv. Mashallah. För de som kan arabiska så lyssna gärna på den lektionen. Taib. Ibn Abbas förklarar versen i surat al-Baqarah, vers 184. Där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att den som är sjuk eller på resa ska istället fasta ett motsvarande antal dagar. Och de som klarar av att fasta kan sona genom att för varje dag ge mat åt en behövande. Han säger att denna vers handlar om de äldre och de som har svårt att fasta. Och även den gravida kvinnan och ammande. Om de fruktar för sitt barn eller sig själva. Så bryter de fastan och matar en fattig för varje dag. Och denna athar finns i Abi Dawud och den är sahih. Och det berättas också här från Ibn Abbas som sa: den gravida och ammande kvinnan, om de fruktar för sig själva eller sitt barn i Ramadan, så ska de bryta fastan och mata en fattig för varje dag, och de tar inte igen fastan. Det finns ingen qada för dem. Och den här finns i Tafsir al-Tabari. Och Sheikh al-Bani säger att det är sahih. Och det berättas också liknande från Ibn Abbas, att han såg en moder till ett av sina barn som var gravid eller ammandes. Och då så sa han: du är från dem som inte kan fasta. Du ska istället mata en fattig för varje dag. Och du ska inte ta igen någon fasta. Också sahih. Och Abdullah ibn Umar frågades också om en kvinna som är gravid. Han sa att hon bryter fastan och matar en fattig för varje dag med en mudd, alltså 1,5 kilo. Och han sa också att hon bryter fastan och tar inte igen fastan. Och så vidare. Och det här nämner också Sheikh Albani rahmahullah ta'ala. Att det är detta som är det korrekta. Att kvinnan som är gravid eller ammar bryter fastan om hon fruktar för sig själv eller sitt barn. Och matar en fattig för varje dag och hon behöver inte ta igen fastan. Och här finns också en annan lärdom. Och det är att Ibn Qudama nämner i Kitab al-Mughni, en av de största fiqhböcker som finns, att det råder inga meningsskiljaktigheter i den här åsikten bland sahaba. Alltså, och värt att lägga till är också att vem höll denna åsikt? Det var inte vem som helst av sahaba, utan det var Abdullah ibn Abbas som var en av de kunnigaste i tafsir. Och han förklarade den här versen i surat al-Baqara med att den betyder att hon då bryter fastan och sonar genom att mata en fattig. Och ingen av sahaba har förklarat versen på ett annat sätt. Och då så säger ulema att det här har hukum raf. Det här är en tafsir som måste accepteras. Och de nämner också att då Abdullah ibn Umar och Abdullah ibn Abbas som var för ulema av sahaba hade denna åsikt. Och ingen annan sahabi hade en annan åsikt. Och ingen annan sahabi sa att de hade fel, så tyder det på att det här var konsensus bland sahaba. Det här var den utspridda och accepterade åsikten bland sahaba. Annars så skulle vi finna att andra hade sagt emot dem. Så att utan tvivel en åsikt som stöds av två av de kunnigaste av sahaba och många av tabi'un och salaf har företräde framför tolkningen av även Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed och så vidare. Och Sheikh bin Baz och Sheikh Uthaymin och vem det än må vara. Eller hur? För vi ser att vi är salafis. Vad betyder salafis? Att vi förstår Koranen och Sunnah på vems förståelse? Sahabas förståelse först och främst. Först och främst så är deras förståelse den bästa förståelsen. Så alla, det som verkar vara mest korrekt i denna fråga är att kvinnan som är gravid eller ammar och fruktar för sitt barn inte behöver ta igen sin fasta, utan det räcker med att hon matar en fattig för varje dag. Här är också värt att nämna en annan sak. När vi säger ammandes så menar man då att hon ammar från sitt bröst, inte att hon ammar med en nappflaska. Att hon ger ersättningsmjölk, det är inte en ursäkt för att bryta sin fasta. Eller hur? Den andra saken som man också kan nämna här är att om en kvinna har fött barn innan Ramadan och hon har blödningarna som kommer efter födseln, som brukar sitta i 40 dagar upp till 60 dagar, det som kallas för nifas, så fastar hon inte. Hon kommer ju amma sitt barn, eller hur? Hon fick ett barn nu innan Ramadan, så hon kommer ju amma sitt barn samtidigt som hon har nifas. Men den här kvinnan måste ta igen sin fasta. Varför? För hon fastar, hennes ursäkt är först och främst nifas. Att hon har dessa blödningar. Vilket kan liknas vid hennes mensperiod. Och då vet vi att kvinnan måste ta igen det efteråt. Så om kvinnan i Ramadan har nifas så måste hon då ta igen dessa dagar efteråt. Sen så säger Sheikhen rahimahullah ta'ala att den korrekta åsikten beträffande den som inte ber, den som har lämnat bönen, är att en sån här person är en kafir. Den som har lämnat bönen med flit har fallit in i kufr akbar, den stora formen av otro. Och därför är hans fasta inte korrekt. Och inte heller någon annan av hans ibada, hans dyrka. Så länge han inte gör tauba till Allah, yani, och börjar be. Så sheikhen säger här att det går inte att fasta. Man får inte, eller man kan inte, eller gynnar inte att fasta om man inte ber. För personen som inte ber är en kafir, han är inte muslim. Och så nämner han bevis på att kuffar inte får sina gärningar accepterade. Till exempel så säger Allah subhanahu wa ta'ala وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Att om de skulle ha begått kyrk så skulle vi ha nollställt allt som de gör. Om de skulle ha gjort kyrk, kuffer, så skulle alla deras gärningar ha nollställts. Spelar ingen roll hur mycket gott de har gjort, de skulle inte få någon belöning. Surat al-An'am 88. Och Allah säger också: "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin." Att den som förnekar tron har förlorat sina gärningar och han är en förlorare i nästa liv. Surat al-Ma'ida. Vers 5. Så, och det här är tyvärr någonting som finns, att vissa muslimer eller vissa som tillskriver sig islam fastar men ber inte. Har ni sett det i Ramadan? Vissa är kaos, alltså de har typ ingenting med islam att göra, men de fastar. Varenda år ska de fasta. Och de håller stenhårt på att fasta. Subhanallah. Men de ber inte. De här människorna har i slutändan ingenting annat än hunger och törst. Och noll belöning. För den som aldrig ber är kafir. Och det finns ju lite olika åsikter i frågan beträffande den som inte ber. Sheikh bin Baz rahimahullah är på Imam Ahmeds åsikt att den som inte ber är en kafir. Så finns det andra lärda som säger att den som inte ber på grund av lathet, han pallar inte men han vet att han måste be, att en sån här person är en muslim. Och så finns det en annan åsikt som verkar vara mer, alltså som jag lutar åt, som Sheikh Uthaymin har, och det är att den som lämnar bönen helt och hållet är en kafir. Men den som kanske hoppar över någon bön någon gång ibland är en muslim som syndar. Han är muslim som syndar. Och inte bara syndar. Som Imam Dhahabi nämner, han begår en av de grövsta av synder. Den är värre än allting annat du kan tänka dig. Värre än mord och rån och zina och allting. Det, många fattar inte det. De tycker att han drack alkohol. Nej, wallah, han lämnade bönen mycket värre. Mycket värre än att dricka alkohol, göra zina och råna och mörda och allting. Hos Allah är det mycket värre och mycket större. För det är kufr att lämna bönen. Ja, och profeten Muhammad al-Islam har sagt det. Att den som lämnat bönen har begått kufr eller kyrk. Kufr eller kyrk. Så om man känner dessa människor som inte ber, så ska man skrämma dem. Man ska säga åt dem att ni måste börja be. Sen så nämner Sheikhen en annan intressant sak. Och det är barn som fastar. Han säger om ett barn fastar i Ramadan, alltså frivillig fasta, och blir könsmogen under dagen. Ja, han blir könsmogen under fastan. Så säger Sheikhen att hans fasta är korrekt, alltså den accepteras. Och början av hans fasta är frivillig och slutet är obligatorisk. Igen i den dagen, halva blir sunna och halva blir fard. Men den accepteras. Och han nämner också här med vilka kriterier eller vilka egenskaper en person blir könsmogen. Och de är 4 stycken saker med vilket en person blir könsmogen. 3 stycken gäller både pojkar och flickor. Och en är specifik för flickor. Man blir könsmogen om man får, han säger här, grovt könshår. Alltså könshår. Eller om man får utlösning. Alltså både pojkar och flickor. Man får en våtrum eller något sånt. Då har de blivit könsmogna. Eller att de blir 15 år. Och den fjärde saken som är unikt för tjejer är att hon får sin mens, sin period. Då har hon blivit könsmogen. Så det här är viktigt att känna till. För det händer också ibland att vissa föräldrar tar lätt på detta. De kanske har en 14-13-årig dotter som har fått sin period. Måste hon fasta i Ramadan? Ja. Måste hon be 5 böner? Ja. Hon måste. Hon är inte längre ett barn. Hon är vuxen och står till svars för sina gärningar, även om hon skulle vara 13 år. Och samma sak med en pojke. Om han skulle ha blivit könsmogen vid 13-14 års ålder, så måste han fasta Ramadan precis som en vuxen. Och han måste be sina 5 böner i tid som en vuxen. Och det här är ingenting man ska ta lätt på. Okay. Sen så nämner Sheikhen en annan fråga. Han säger personen som är sjuk eller resande, eller kvinnan som har haft sin period och då brutit fastan med en giltig ursäkt. Om den här personen skjuter upp att ta igen sina dagar i Ramadan tills nästa Ramadan kommer. Man har ju på sig hela året att ta igen sina dagar. Om man har varit resande eller sjuk. Men om en person han ser här faller kort och på grund av yani, tar lätt på den här saken, skjuter upp det fram till nästa ramadan utan att ha tagit igen sina dagar, då måste den här personen ta igen sina dagar efter ramadan, och han måste göra toba och han måste mata en fattig för varje dag som han då var skyldig. Men om man har skjutit upp al-qada, att ta igen sin fasta på grund av en giltig anledning, som till exempel att man var sjuk fram till nästa ramadan eller man var resande fram till nästa ramadan, så är man ursäktad. Då räcker det med att man bara tar igen sin dag. Och här är också en fråga där det finns lite olika åsikter. Alla lärde är överens om att man måste ta igen sina dagar om man varit sjuk eller resande, eller kvinnan haft sin period. Men om man har väntat fram till nästa ramadan utan en giltig ursäkt, så säger många lärda att det finns inget bevis på att man måste mata en fattig också för varje dag. Utan det räcker med att man tar igen dem. Man har gjort någonting fel i och med att man sköt upp det utan orsak. Men det finns inget konkret bevis på att man måste mata en fattig för varje dag. Och därför så har det berättats från Ibn Mas'ud till exempel, sahabi, att det räcker med att man tar igen dagen. Och samma sak berättas också från Ibrahim al-Nakhai, al-Hassan, Tawus, Abu Hanifa, Imam al-Bukhari, Ibn Hazm, Shawkani och så vidare. De har åsikten att det räcker med att man tar igen sin dag. Och det finns inga bevis på att man måste mata en fattig också. Wallahu alam. Och som sagt, vad Sheikhen kanske har nämnt det här, för att det finns ju vissa av salaf som har sagt det. Och ibland, mashallah, Sheikhen kanske nämner någonting för att vara på säkra sidan och så vidare. Men Allah, den andra åsikten kanske verkar mer korrekt, att det räcker med att man tar igen dagen och att man gör tauba. En annan punkt som också är relaterad till att ta igen förlorade dagar. Han säger att om en person inte minns hur många dagar som han bröt sin fasta i ramadan, vad ska man göra då? Var det 7 dagar? Var det 8 dagar? Var det 9 dagar? Vad gör man då? Man baserar sig på det som man då tror är mest korrekt. Och det räcker sig. Det som man tror är mest korrekt. Var det 7 dagar? Var det 8 dagar? Alltså, jag tror det var 8, jag fastade 8. Det räcker. Han nämner också en annan viktig sak här som berör kvinnan. Och det är att om kvinnan blir ren från hennes mensperiod innan fajr, innan det att man gör adhan, så måste hon ju fasta dagen efter. Hon måste fasta den dagen. Även om det innebär att hon inte hinner duscha innan fajr. Alltså hon är ren, hennes mens är slut. Då måste hon fasta efteråt. Så hon kan äta till exempel, och sen hon kanske inte hinner. Till exempel hon blir ren 1:45. Fajr går in 2. Vad gör hon då? Ska hon äta eller ska hon duscha? Och missa att äta. Då äter hon. Och sen så, när tiden för fajr går in, så duschar hon och så ber hon fajr och så kallas. Fastar hon. Ja. En annan punkt som också är relaterad till kvinnans period, om kvinnan skulle få sin period direkt efter solnedgången. De gör adhan, solen går ner och hon får sin period. Sheikhen säger att hennes fasta är korrekt. Hon fastade hela dagen, eller hur? Även om hon skulle ha fått verkar innan solnedgången. Alltså verkar, men inte blod. Då är också fastan korrekt. En annan fråga som Sheikhen också tar upp, där det också finns lite olika åsikter. Han säger om en person är resande och kommer hem eller kommer till sin stad under dagen i ramadan, så ska han sluta äta och dricka enligt den korrekta åsikten hos ulema. För han är inte längre resande och han måste ta igen den dagen. Och det finns andra lärare, man kan också relatera här. Jag kollar upp den här frågan lite grann. En person som är ursäktad till att inte fasta. Om ursäkten försvinner, är man då ålagd att fasta halva dagen till exempel? Till exempel här. En resande kommer hem klockan ett på dagen. Han har ätit frukost och allting på dagen. Ramadan. Får han fortsätta äta? Han har kommit hem, han har inte fastat. Eller ska han låta bli att äta? Sheikhen säger att han ska låta bli att äta. Samma sak en person som var sjuk och blir frisk mitten, alltså han har ätit och blir frisk mitt på dagen. Eller en kvinna som blir ren från hennes period mitt på dagen. Och liknande situationer. Och då finns det den här åsikten att allas personen ska inte äta. Men det finns en annan åsikt, och det är Imam Shafi'i och Imam Maliks åsikt och Ibn Mas'uds åsikt också, att den som ätit en del av dagen kan fortsätta äta. För man kan inte fasta en halv dag i islam. Allas. Och därför så sa Ibn Mas'ud: "Man akala awwal an-nahar falyakul akhirahu." Sahih Ibn Abi Shayba. Den som äter i början på dagen kan äta i slutet på dagen. Men Sheikhen kommer nämna någonting här på slutet, sen jag vet inte om jag hinner med det, men att om man är ursäktad, man är resande eller man kommer hem från en resa och så vidare, man är ursäktad att då till exempel inte äta, så ska man inte äta framför folk. Om du åker till ett muslims land, alla fastar och du är resande, ska du stå och käka framför folk? Du har thawb och skägg och allting. För att vad är det för kille, eller hur? Ja. Så om man äter någonstans där ingen ser det. Sheikhen talar sen lite grann om sjukdomar. Och han säger att personer som är sjuk i Ramadan, som tar skada av att fasta, eller det är jättesvårt för honom att fasta, ska bryta sin fasta. Eller personen behöver vård. Han behöver behandlas under dagen i Ramadan med olika former av mediciner. En sån här person kan äta och dricka. Och sen tar han igen fastan när han har blivit frisk. Och han nämner också att om man inte har en pålitlig läkare som kan rådge en om man ska fasta eller inte, så kan man då själv bryta fastan om man känner att den är för svår. Så som Allah har nämnt i Koranen. No. Det är också en annan viktig fråga. Hur sjuk ska man vara för att bryta sin fasta? Vilken sjukdom tillåter att man bryter sin fasta?
Diabetes.
Nej, jag, det är inte det som är frågan. Jag frågar inte om specifika. Jag frågar om hur sjuk ska man vara för att fasta? Räcker det med huvudvärk?
Nej.
Ont i fingret?
Nej. Om sjukdomen blir värre.
Ja, om sjukdomen blir värre av att fasta? Nej. Ja, inte bara det, ja, okej. Om man skadas av att fasta.
Om man
måste ta medicin. Alla kulhal, om det är svårt för dig att fasta. Du är så sjuk att det är svårt att fasta. Du tar skada av att fasta. Eller ditt tillfrisknande försenas av att fasta. Eller du måste ta medicin. Allt det här är ursäkter. Men till exempel en person som har inflammation i handen. Kanske klassas som sjuk. På sjukförsäkring eller någonting. Men han måste ändå fasta. Det är inte en ursäkt för att bryta fastan eller huvudvärk eller någonting sånt. Så att man får, och här nämner Ulema att man får vara liksom sin egen domare. Man får själv känna efter. Kan jag fasta, kan jag inte fasta? Taib. Och också en viktig punkt här som man kan lägga till är att islam är en religion av rahma och en religion som är lätt. Och man ska inte skada sig själv. Vissa människor känner skam över att äta i Ramadan. De känner sån skam över att inte fasta tillsammans med andra. Trots att de är ursäktade. Och de tvingar sig själva att fasta trots att de är jättesjuka. Eller jättegamla. Och det här är fel i islam. Alla tycker inte om det. Alla tycker om att man gör de saker han har underlättat för oss. Eller hur? Och Allah säger i Koranen att man ska inte döda sig själv. Man ska inte kasta sig själv i fördärvet. La darara wa la dirar. Profeten Muhammad sa att man ska inte skada sig själv eller någon annan. Så att, är det svårt, skadas du, fasta inte. Det är bättre att du bryter fasta. Bättre än att du fastar. Och alhamdulillah, det finns andra saker man kan göra i Ramadan. Man kan göra dua, man kan göra tarawih, man kan läsa Koran, man kan göra dhikr. Så mycket khair man kan göra. Förutom att man då behöver, man behöver inte bara fasta. Sheikh nämner också beträffande den som är resande att det är bäst att bryta fastan när man reser. Det bästa man kan göra när man är resande är att man bryter fastan. Men om man fastar så är det okej. Okay. Det finns ju också lite åsikter i den här frågan. Ulema har diskuterat ganska mycket. Vad är bäst? Att fasta, att inte fasta och så vidare. Och det vissa lärda säger att, som Sheikh Uthaymin, att om det är svårt att fasta när man är resande så ska man bryta fastan. Man ska bryta fastan om det är svårt att fasta. Till exempel det är kokhet, du rider på en häst eller någonting och du behöver styrka. Då ska man bryta fastan. Som då profeten Alisam skulle på ett krig och sahaba blev jättetrötta och de fastade, det var ramadan. Så bröt han fastan framför allihopa. Och det nämndes i alla fall sen att vissa fastade. Och då så sa han att ulaika al-usat, det är de som har varit olydiga. Och han sa också i en annan hadith, laysa min al-birr as-siyam fi as-safar, det är inte fromhet att fasta på resande fot. Och så vidare. Så är det svårt så är det bättre att man bryter fastan. Och vissa säger till och med att det är obligatoriskt om det är svårt att fasta under resan. Ja. Men om det är lätt att fasta så har man valet. Fasta eller bryt fasta. Och därför så sa sahaba att när vi var på resande fot så brukade vissa av oss fasta och andra fastade inte. Och de som fastade kritiserade inte de som brutit sin fasta. Och de som brutit fastan kritiserade inte de som fastade. Okej?
Okay.
Det är en annan fråga. Vad är resa i islam? Det är en helt annan fråga. Det jag talar om är generellt. Om du reser. Sen vad som är resa, det kan vi diskutera någon annan gång. Så vi avrundar där för idag. Till ett nytt kapitel. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.